när man pratar om Hjalmar Branting, och Svenning skriver om Hjalmar Branting om kulturradikalism, att det bottnar är väldigt mycket det är en positivistisk syn, alltså att syn på vetenskap och kunskap istället för gamla föreställningar så att säga som hänger kvar. Men den positivistiska, det hade ju också att göra med hans naturvetenskapliga bakgrund, han var ju astronom. Men det är också så här att det finns ju andra kunskapsparadigm än bara det positivistiska, mätbara, att iakttaga allt det här som kom naturvetenskapliga revolutionen. Det finns också det hermeneutiska som handlar om textförståelse, som handlar om kvalitativt sätt att se på, inte bara kvantitativa så att säga mätningar av vad folk tycker eller vad det nu är för något om människors välmående, utan kvalitativa intervjuer som vi gör med djupintervjuer som vi har gjort med hemtjänstpersonal och liknande. Det är en annan form av kunskapsparadigm. Det tredje kunskapsparadigmet är maktparadigmet som handlar om marxism och grunden för sociologi. Och det är också så att säga radikalfeminism och så vidare. Va? Hela den här ja, ska inte mer gå in på det. Men sen också det deltagarbaserade kunskapsparadigmet som vi arbetar utifrån. Men som använder de här olika formerna av kunskapsparadigm. Det är ingen kunskapsparadigm får vara över den andra. Utan den handlar om att människan är inte ett objekt utan ett subjekt. Jag menar, Macchiarini och Karolinska institutet har ju faktiskt väldigt mycket att lära sig av det baserade kunskapsparadigmet. Det är också en fråga om alltså kultursyn, kunskapssyn, människosyn. Och var kommer arbetets värld in? Var kommer alla dessa hemtjänstarbetare in och deras vardag? Och alla verkstadsarbetare som har funnits här i Eskilstuna och som finns här i Eskilstuna och deras vardag. Vad betyder den i arbetarrörelsens kultursyn? Vad betyder vetenskapen om människans ursprung som börjar med socialdarwinismen och som slutar med frågeställningen idag som man ställer var det kulturen som var människan som skapade kulturen eller kulturen som skapade människan? Ja, det finns väldigt många sådana här, man kan vidga det här och fördjupa diskussioner om kultursyn. Och det är därför väldigt roligt att ha dig här idag, Kersti Bostad, och prata om just dessa frågor. Jag kan tyvärr inte följa det här nu, för att jag är tvungen att åka hem. Jag orkar inte vara kvar där, jag är sjukskriven nu. Jag har egentligen gått in i vägen. Du är välkommen hit, Kersti.
Ja. Jättetack. Och så roligt att få vara här. Vi har ju haft kontakt på telefon och mejl och så länge. Men vi har aldrig träffats förut.
Nej.
Men det är också väldigt roligt att komma hit och träffa gamla goda vänner. Det är Håkan Åström här som har känt varandra och varit insyltade i olika projekt under många, många år. Allt ifrån Ivalo-priskommittén till jag har ju ett förflutet på Metallförbundet i Stockholm i sådär en 3 decennier. Och då när vi höll på med ett kulturprogram minns jag att du hade en studiecirkel där. Och undrar om inte Janne och Janne var med i den. Kanske inte. Janne och Janne har jag också känt här i decennier, tror jag. Och det måste faktiskt rätta, för det här tycker jag är lite typiskt kanske för kultursituationen i det här landet. Janne och Janne som har jobbat på verkstaden här på ja, nu heter det inte Volvo längre, nu heter det något stiligt.
Volvo Equipment Technology, det var Construction Equipment.
Ja,
VCE.
Ja, så som måste heta så nu för tiden. I en herrans massa år. Men vid sidan om jobbet så har det varit ett antikvariat. Det har varit fotbollsverksamhet. Det har varit inte minst bildkonstverksamhet och allmän kulturverksamhet på jobbet. Och stora Torsten Jurell-utställningen som exempel som ni hade där i matsalen på jobbet var ju helt otroligt. Det finns väl nästan ingen i det här landet, några till kanske, som vet och kan så mycket om Torsten Willman som Janne Svensson. Och det här tror jag, ja men det här blir inte särskilt känt utanför verkstadsportarna, utan det här är en verksamhet som pågår och inte riktigt av det här stora slaget på alla ställen, det ska vi väl verkligen säga, men pågår på väldigt många håll i det här landet, men sprids inte. Man tror ju, man odlar ju myten om att arbetarklassen bryr sig inte och håller inte på. Och samtidigt kan man väl säga att nu när man gör undersökningar och ser framförallt på de manliga industriarbetarna som till ungefär 50% aldrig läser en bok. Det är den ena bilden. Men den motsatta bilden är att där har jag mött människor som är de mest belästa och kunniga. Som har sin dagliga gärning inom industrin. Så att båda bilderna är sanna. Men den ena skapar ändå problem. Och det var ju också så att jag kunde ju få mejl ibland då på förbundskontoret. Då hade någon av er hittat, först hittade Janne Lundell tror jag en Albeck-tavla som vi, alltså Johan Albeck, arbetarmålaren ifrån Smedjebacken, som det inte är så lätt att hitta hans målningar. Ja, då hittade du den och den här måste du köpa. Jo, men då inköpte vi den. Sen hittade du ner i Malmö att de har jättekoll på all arbetarkonst över hela landet. Så är det på något sätt det man är intresserad av, så och då köpte vi två oljemålningar av Alexandersson i Malmö, kommer du ihåg det? Då var det ju väldigt bra att vi hade en avdelning nere i Malmö också som kunde springa dit och hämta. Ja, nej men jag tycker det är jätteroligt med alla nya här också, men det inte minst roligt att träffa gamla kontinenter. Jag kanske ska sätta mig här nu och komma i närheten av den här tingesten då.
Den tar nog ganska bra ändå tror jag.
Det gör det.
Jag tror det. Lell har testat den. Alltså.
Ja, jag tror det.
Nu ska vi bara se vad jag rör på den här. Är det på Enter? Så jag ska hålla den. Jag tänkte att skulle
Är det att jag trycker på?
Vet du om det
är? Man bara trycker på det. Faktiskt. Eller vet du hur det är?
Nej, man ska sätta igång bildspelet då, kanske.
Ja, det måste man göra.
Ja.
Det måste du göra. Här är det någonstans där. Det brukar jag inte.
Det brukar vara där du har inte. Där ja. Bra. Där, ja. Och sen så trycker jag på Enter.
Per gång, eller? Varje, när man bara vill
klicka. Ja, det är precis. Ja. Jo, men det här med arbetarrörelsen och kulturen. Det är, ja, möjligen är vi inte så mycket klarare på vad det är eller kunde vara när vi slutar. Möjligen är vi kanske ännu mer förvirrade. För lite så är det ju när man pratar om kultur och kulturverksamhet. Det finns ju en oändlig rad definitioner på vad vi menar med kultur. Det finns ju en forskare, Per Sundgren, han som var kulturborgarråd i Stockholm. Han har skrivit en bok om bildning och bildningsverksamhet. Och han har hittat 150 definitioner. Så jag tror vi ska inte fördjupa oss så väldigt mycket i de olika, men ändå lite grovt. Så finns det ju olika uppfattningar eller man har drivit olika frågor. Det finns ju de som tycker att det är viktigt att kultur, ja det är allt vad vi företar oss. Det är hela vårt livsmönster, det är vad vi äter, det är hur vi bor, det är, och allt från det till liksom de sköna konsterna med ballett och litteratur och annat. Och då blir det ju väldigt, väldigt stort. Och lite svårmanövrerat. Sen finns det de som säger, nej men kultur det är enbart de sköna konsterna, det som är ja, det är alltså litteraturen, det är bildkonsten, det är dansen, alltså det är ja, överhuvudtaget de sköna konsterna. Och så finns det väl de som säger att ja, det är väl de erfarenheter människorna i ett visst sammanhang har tillsammans och bär med sig och på något sätt uttrycker vad som sker i samhället, eller också kanske hur man skulle vilja att samhället såg ut. Jag kan väl kanske tycka att en viktigare fråga är vad ska vi göra med kulturen? Vad ska vi ha den till? Vad innehållet framför allt? Och då börjar det bli väldigt kontroversiellt och besvärligt om man pratar om innehåll. För ja, vi ska komma in på det lite senare. Det finns ju en... jag tror att man kan ändå dela upp det i en borgerlig kultursyn och... kanske möjligen i en socialistisk arbetarrörelse kultursyn. Borgarna, ja, de tycker ju att det är de sköna konsterna. Det ska vara någonting, en lisa för själen. De tycker också att kulturen, den står över allt annat. Den är politiskt värderingsfri. Sen finns det de som säger att ja, det här med kultur och bildning, och det här är ju framförallt när en arbetarklass växer fram, och då pratar vi ju om från, ska vi säga, 1880-talet och framåt, och industrierna växer, arbetarna samlas och börjar fundera på att organisera sig och driva lönefrågor och andra frågor. Ja, då ser man att ja, det här är nog viktigt. Vi måste bilda arbetarna så att de inte gör revolution. För att om de står kvar i sin okunnighet, då kommer de säkert att bli våldsamma och gripa till vapen så småningom. Sen finns det väl de som lite rått också, kanske inte uttrycker men menar att kulturen, den ska roa en överklass och söva ner en arbetarklass. Och jag tycker väl, om man ska på något sätt uttrycka vad som är gängse idag, så är det en idé och en uppfattning som i en borgerlighet växer sig allt starkare idag. Ja, arbetarrörelsen då? Ja, arbetarrörelsen har alltid haft ett knepigt förhållande till kulturen och till kulturarbetare. Och det finns alla uppfattningar nästan inom en arbetarrörelse, och också över tid. Och då tänker jag inte bara inom den mera reformistiska arbetarrörelsen, utan också i den gamla kommunistiska och som det har blivit i dagens vänsterparti. Det är faktiskt lika rörigt och råddigt i båda delarna av arbetarrörelsen. Jag har tagit en bild här av August Palm, vår första agitator. Ni vet, han som kom i november, 6 november 1881, och höll det första föredraget, och det var i Malmö, om vad vilja Socialdemokraterna. Och sen ägnade han ju hela sitt liv åt att agitera och organisera. Att han har fått blommor här beror på, det här är ju utanför LO-borgen i Stockholm, där står han ju skulptur sedan 70-talet. Det var för att då var det 25 år sedan var som han höll sitt första föredrag. Så att då tyckte vi att han skulle få blommor och lite tal och så. Och då, jag kommer varva här med lite bilder och lite då och nutid. Det här är också August Palm. Och det här är i Malmö. Där måste man ha portkoden till ett hus som ligger där Hotell Stockholm låg, där han höll sitt första föredrag. Har man inte koden så ser man inte det här. Man måste ju veta att den finns också. Man har ett gammalt beslut i Malmö att man ska ha en skulptur av August Palm. Den har ännu inte kommit. Man planterade ett päronträd. Han höll ju agiterad ifrån ett päronträd. Det invigde man, eller invigde man päronträd. Man planterade och vattnade på det här första maj i år. Så att det är ändå ett litet steg fram. Men jag tycker det här är symboliskt. En människa och en framförallt då det han gjorde. Han hade med sig de socialistiska idéerna. Vad har det inte betytt för samhällsutvecklingen? Det måste till och med en borgare inse under 1900-talet i Sverige. Det kan vi knappast komma ihåg och minnas. Och det här tycker jag också är dessvärre symptomatiskt. Men August Palm då, hans förhållande till kulturen, man säger att han sa att ja, men magfrågan är viktigare. Först kommer ätandet, sen kommer kulturen. Och det här har jag alltid tyckt var så konstigt, för att jag tänkte att August Palm, det var ju en medveten person som förstod att ska man övertyga arbetarna att organisera sig och gå samman, ja men då är det viktigt med kunskaper och bildning. Och då tycker jag att det var lite roligt just med denna Per Sundgren och hans bok, för han har forskat vidare i det här och sett att nej, men det är inte sant det här att August Palm sa att det inte är viktigt med kultur och bildning, utan han var motståndare till de inom arbetarrörelsen som sa att ja, men ska vi nu så småningom ta över samhället, ja men då är det också vi måste ta hand om arvet, kulturarvet från den klass som idag härskar. Det var August Palm emot, och det tycker jag stämmer mycket bättre med min bild av August Palm, så jag blev riktigt glad där. Det är ju en vanlig uppfattning det där, och den har ju funnits genom alla tider att inom arbetarrörelsen att ja, men vi måste visa att vi är lika kunniga, lika duktiga, och att vi kan föra oss i salongerna som borgarna. Och det är överklassen, eller den övre medelklassen. Och väldigt mycket av kulturpolitiken genom tiderna har ju gått ut på det. Sen finns det ju ytterligare en grupp som har hävdat att ja, men kampen för arbete och bröd, den måste gå tillsammans med kampen för bildning och kultur. Och kulturen, dess uppgift är att ge insikter och kunskaper om hur det ser ut i det här samhället, och också ge oss verktyg för att kunna förändra det i en riktning som då skulle stämma med arbetarrörelsens idéer.
För att knyta an till dagens situation, alltså här i de här lokalerna så har vi ju folket då, e-folket, som är ett försök till att jobba vidare med en arbetarverklighet. Där man lyfter fram att det finns något eget intresse av att lyfta fram en bild av verkligheten. Och det är ju en gamla historien på något sätt. Ska man liksom försöka ha en helt egen bild av vad som behöver berättas? Och det kan man göra genom kulturen eller genom tidningarna och liknande. Och det är ju det som folket står i nu. Alltså e-folkets liksom utmaning är ju att ta ställning för det här. Ska man ta alla allmänna nyheter, eller ska man berätta en viss del av nyheterna ur ett visst perspektiv? Så det är ju liksom det är samma frågeställningar, fast i nutid, som man konkret har att ta ställning till här.
Absolut. Jag kan bara ta ett väldigt färskt exempel. I Norge under hela våren, sommaren, så har det pågått väldigt många strejker. Ni vet, de har ju en regering med rasistiska partiet som sitter i regeringen. De är ju väldigt arbetarfientliga. Och då pignar ju alltid arbetsgivarna till. De har bland annat haft strejker i alltså sina stora hotellrörelser, Scandic och den här stora tornkedjan. Har de borgarpressen här skrivit om detta? Nej. Inte en rad har jag följer DN. Inte en rad i DN. De har tagit in strejkbrytare. De här stora, välrenommerade hotellkedjorna. Och om detta mörkar vi totalt. Nu när vi inte har någon press. Ja, ett exempel på vad som händer när vi inte har någonting att säga.
Vart kommer strejkbrytarna ifrån?
Jag vet faktiskt inte. Det är också en viktig, fråga. Ja. Mm. Och det är inte bara inom den, utan det är också inom in hamnarna har de ju haft strejker. Och nu kommer de förmodligen få ytterligare strejker inom kommunala området. Mm. Alltså vårdområdet.
Mm.
Mm. Så, men det vill vi inte höra talas om.
Mm.
Nej. Ja, det är ju... Alltså, de som förfäktar den här sista tanken, ja, men de säger ju att det här med maktfrågan är ju viktig. Det är ju, och kulturen, den är ju alltså, den är ju så nära förbunden med de som har makten över hela tillverkningen, över ekonomin, det vill säga hela kapitalet. Men de som har makten över kulturen, de har ju makten över sinnen, det vi tänker. Vad vi får för värderingar, och det är naturligtvis därför en borgarpress inte vill tala om hur det ser ut ens en gång i våra grannländer. Och det här är ju och det är tråkigt tycker jag att en arbetarrörelse har lite grann tappat det synsättet, och det gäller tyvärr arbetarrörelsen lite brett. Nu är det inte enbart så, nu målar jag kanske fan på väggen. Det finns krafter som bjuder motstånd, för det är väl ändå det en kultur ska göra alltid. Och det är ju inte heller så okomplicerat, för att om man börjar prata om kulturens innehåll, ja då kommer man ju in på det här med styrning. Vem ska styra kulturen? Hur kan man... stötta en kultur som då ändå blir en reflekterande kultur för ett annat samhälle. Det är heller inte så lätt faktiskt. Det får man inga liberaler med sig på faktiskt. Ja, vad gjorde... Om vi ska titta lite grann, vad har varit viktigt för arbetarrörelsen genom tiderna? Det, alltså den pionjära tiden, då gällde det ju att synas, att hitta mötesplatser, att föra fram sina budskap. Ja, det här ser ni ju, det är ju en typisk fana ifrån tidigt 1900-tal. Och fanan, ja, det tidigt var det ju en kamp mellan liberaler och socialdemokrater i fackföreningarna. Den kampen var ju väldigt hård på 1880-90-talet. Och då var också kampen om fanans utseende. Liberalerna tyckte att blå var väl bra. Då kunde man också få pengar från arbetsgivaren till att tillverka en fana som blev lite stiligare. Ja, vita eller gröna eller så. Men när liberalerna får ge sig, ja, då var det också farorna genomgående röda. Faran var ju viktig. Den gick man ut med demonstration, man syntes. Här kommer vi organiserade arbetare eller organiserade politiskt. Så det var ju väldigt viktigt. Att ta ordet, språket, litteraturen. Jag tror det är någonting som har funnits med under hela tiden. Och som egentligen aldrig har förlorat sin ställning, sin viktiga roll, så är det ju arbetarlitteraturen i detta land. Det här är väldigt tidig, Maria Sandel. Född 1870, trikåstickerska hela sitt liv. Kunde ändå ge ut 6 romaner som skildrar arbetarbefolkningens liv och arbete. Hennes första bok kom ut 1908. Det är rent obegripligt, tycker vi som är verksamma. Vi har startat ett Maria Sandelssällskap för några år sedan. Och det är rent förbluffande hur tidig hon är och att hon fick möjlighet. Och det berodde ju inte från första början, men sen på att det startades ett eget förlag, Tidens förlag, som gav ut hennes böcker. Inte alltid, men ändå. Men det här med litteratur, och vi ska återkomma till den också. Och naturligtvis, när vi tänker på fanan, så är det ju sången, musiken, alltså alla kollektiva uttryck som har varit och fortfarande spelar en roll, även om vi håller på att tappa det lite grann. Men det här kollektiva uttrycket för en både en kamp och en berättelse om hur det ser ut. Ja, Håkan. Den här har ni väl läst allihopa här i Eskilstuna. Den handlar ju om Eskilstuna. Och inte den sista striden.
Vi har den i biblioteket.
Ja, det är utgivet därifrån. Den första striden, som ju handlar om Fredrik Wilhelm Thorsson, skomakaren från Nystad, som skulle ha blivit efterträdare till Hjalmar Branting om inte han hade fått magkräfta och dog egentligen bara några månader efter Branting. Men han var här, och han var här länge, och hade en våldsam uppgörelse med liberalerna här. Och ja, på något sätt, visst du så, Håkan, det är samma historia idag som du. Det är det som är otäcka. Så att läsa den här, det är att läsa Putins historia.
Jag kan intryka här att det var väl på 70-talet. Jag skulle hålla en föreläsning om, eller en litet anförande på ett klubbmöte, om den här stora striden om Eskilstuna, om fackföreningen. Men då grep ordförande Holmström in och sa att det här vill jag nog kolla vad du kommer att säga först. Så att han krävde, annars blev det ingenting. Och det var på ett styrelsemöte blev jag uppkallad. Så att det här inom arbetarrörelsen är en konflikt också.
Mm. Mm. Men du fick säga det du ville.
Men han ville kolla först.
Han ville kolla. Det var lite mer än allmänt intresse. Ja. Agitationen, den tidiga. Det här är en målning som hänger i Stockholms Folkets hus, faktiskt av en kvinnlig konstnär, Hildur Hult Wåhlin. Alltså 1904 tror jag hon målade den. Och den tycker jag, den är så bra. Ni ser den här agitatorn, han är ganska välklädd. Det var han nog tvungen att vara om han skulle få komma ut på arbetsplatserna. Och så, han är ju på ett bygge. Och så, ja, ni ser, de ser ju rätt så klentrogna ut och undrar, vad är det här egentligen? Och kvinnorna, mursmäckorna, de håller sig i bakgrunden. Det är en väldigt bra bild av situationen och hur det var att agitera för arbetare. Som när agitatorn lämnar, ja, då kommer ju arbetsgivaren, särskilt var det ju, värst var det ute på landet på bruken, kom ju brukspatron och sa att jaha, hörde att ni ska bilda fackförening, men då har ni ingen jobb här. Det var ju bara att sparka dem från ena dagen till den andra, gjorde man ju på den tiden. Och då förlorar de bostaden och dessutom ofta svartlistade, eftersom patronerna hade kontakter med varandra och kunde säga att aktare för Svensson, han är fackföreningsman. Så ja, då fick man ingen jobb. Och fick ofta emigrera till USA bland annat. Här är en annan fin agitationsbild, fast den är ju långt, långt senare. Pye Engströms skulptur i Norrköping av Kata Dahlström, våran andra. Det är också fascinerande. Vi har en man och en kvinna som är de stora agitatorerna. Det fanns ju många sen. Men de här reste ju land och rike runt i hela sitt liv. Kata kom ju från överklassen, men blev ju tidigt socialist. Och hon är här i Norrköping och agiterar för textilarbeterskorna, att de ska organisera sig. Men den här kommer jag så till på 80-talet, men i alla fall. Ja, det här med mötesplats. Det var ju viktigt. Bor man i ett land som Sverige och inte och måste be, de, alltså, jag tror att merparten av fackföreningarna i det här landet, de gamla, är ju bildade ute i någon skogsdunge eller en vägkant. Man fick ju inte vara någonstans, man fick inte hyra lokal, och därför blev det väldigt viktigt att Bums börja bygga sig ett Folkets hus. Och där, jag tog det här fina från Motala som ju blev frimärke också en gång. Det är ju helt otroligt det också.
En fråga. I Torshälla, så när man byggde upp Folkets hus, så blev det kyrkan. Mm. Både som en status. Mm. Så. Men jag tänkte, var det vanligt att man klarade av att få sådana rättigheter? Eller var det en bit utanför som man fick möjlighet att ha de här husen?
Ja. Ja. Oftast var det
så. Jag blev förvånad över det här i Torshälla.
Det måste ha varit någon socialistisk präst, men det fanns väl bara en, och det var väl han i Enköping, Spak. Mm. Annars så var de ju motståndare.
För det är ju liksom direkt vid kyrkan som det här Folkets hus byggs upp.
Ja. Alltså det har ju funnits ungefär 2000 Folkets hus i det här landet. Nu finns ju inte alls alla kvar, för det sker ju så mycket. Men det var ju det viktiga. Bygga sitt eget hus, där kunde man ha bildningsverksamhet, där kunde man ha möten och också fester. Fester var ju viktigt. Ja, det här är också en ny skulptur ifrån 2014. Den är uppsatt på, nej, den ser inte ut så här när den är uppsatt, men där är texten. På Långholmen i Stockholm. Och vi gjorde en bok om de politiska fångarna på Långholmen. Och det här skulle man kunna sätta igång ett gigantiskt forskningsprojekt. Jag tycker det vore lite kul om vi kunde titta här i Eskilstuna. Vilka har burats in eller överhuvudtaget åtalats för olika yttrandefrihetsbrott av politisk art. Vi var tvungna att liksom bara på Långholmen i Stockholm. Men vi såg ju redan då att det finns över hela landet, så burade man ju in. Och här kan ni ju se allt ifrån August Palm, Branting, Hinke Bergegren, Amatea-männen förstås, Zäta Höglund som agiterade för freden, det fick man inte göra. Författaren Ivan Oljelund. Sen har vi då också några utländska politiska flyktingar, som återkommer till dem. Ture Nerman och Enseklén. Och det här är ändå bara en bråkdel av de som satt på Långholmen. Så det här skulle jag verkligen önska med att man satt igång med över hela landet och titta. För att det är lite tidsödande. Väldigt många är ju också anonyma av dem som man burade in. Axel Danielsson, han som startade tidningen Arbetet i Malmö, han dog ju på kuppen, kan man väl säga. Han är väl kanske genom alla tider den största skribenten vi har haft i arbetarrörelsen, tror jag man kan hävda. Och agitator och publicist. Och han åkte ju ständigt in i de hälsovårdiga fängelserna i Malmö. Och det kunde vara att han hävdade att varför ska vi ha en ärvd konungamakt i det här landet? Ja, det blir 3 månader. Sa man att man inte trodde att det fanns någon gud här uppe som styrde och ställde. Ja, det var också 3 månader eller 6 månader man hävade och så. Alltså det krävdes ingenting för att hamna i fängelse. Och hade man dessutom då socialistiska åsikter och plädera för dem, då vill man verkligen sitta inne. Han fick ju TBC i fängelse.
Ja. Under vilka år var det alla dessa människor spärrades in?
Ja, det här är från 1880-talet till och med andra världskriget, till och med 45.
Ja, 60 år.
Ja.
Ilse, var det i samband med andra världskriget eller?
Disciplin. Nej, alltså de här våra politiska, alltså Herbert Wehner, Knyfken, Berisch, det var andra världskriget. Else Klein är, hon är strax efter. Hon hade, det var ju mer sociala frågor. Hon drev ju fångarnas rättigheter. Och då fick hon sitta inne på månader.
För det var det här med att hon var under övervakning samtidigt som Gustav Möller.
Ja, just det. Hon var ju gift med Gustav Möller, socialministern. Det var ju lite knepigt så. och alltså, vi tog ju bara några namn här på skylten. I boken finns ju, tror jag, 35 porträtt täckta vi där. Men det finns naturligtvis jättemånga fler. Och inte minst, men vi återkommer till det, än de som vi spärrade in under andra världskriget, socialister. Och
när det gäller Eskilstuna, så Anders, som är en av de som är med i vårt projekt, han är inte här idag, men han har tittat lite grann på ordningsstadgar och just det här med vad som var förbjudet och inte förbjudet kring Torshälla och sådär. Så han har ju tittat lite grann på de delarna, mer liksom vilka som fick tillåtelse att prata eller vara.
Ja,
eller
då är
sådär.
Det ju igång med ett projekt.
Alltså, så det finns ju lite grann om det. Mm. Så.
Jättebra.
Men vi har inte kommit längre än så. Men,
nej. Så. Men det vore ju hemskt fint om några kunde titta lite mer på det här. För ja visst, vad är den stora frågan idag utanför våra gränser? Men det är ju yttrandefriheten, inte minst i tredje världen. Så.
Men det var också vilka som hade näringsförbud. Liksom. Det,
visst. Så.
Om du kom från fel land. Då.
Ja. Ja, det som ju var viktigt under den här tidiga pionjärtiden också, det var ju bildningssträvanden. Och det var ju ja, boken har jag sagt, men också att man började starta studiecirklar och studiecirkelbibliotek och arbetarbibliotek. Alltså de första, jag har ju tittat på Metall förut, våra första fanns ju på 1885, ett bibliotek i Stockholm som han som sen blev ordförande i förbundet, Carl Josef Karlsson, var med och startade. Och de sa ju, Södra Järnarbetarfackföreningen, att ja, nu är det viktigt, vi måste bilda oss och vi ska inte läsa sån här överklasslitteratur, utan vi ska läsa sånt som ger oss kunskaper om hur det ser ut i det här samhället. Och vi ska starta ett bibliotek och sen ska vi ha en fana. Och efter ett år, då hade de en fana, en liten yllefana som inte alls påkostade, så hade de inte råd med. Och så hade de 50 böcker i sitt arbetsplatsbibliotek. Och det var Strindberg förstås när det gällde skönlitteratur. Det var ju arbetarnas författare. Och det var också författare som vi idag inte har någon aning om vilka de är, i alla fall till jag. Men så var det också alltså August Bebel, tysken, Kvinnan och socialismen. Det var ju Karl Marx, Kommunistiska manifestet. Alltså det var en blandning av socialistisk litteratur och skönlitteratur. Och så startade man ju 1906, startade man ju Brunnsvik. Och som ju alltid haft rykte om sig att vara en socialistisk arbetarskola, men det har det väl egentligen aldrig varit, om man ska vara riktigt de som gick där, eleverna, ja, de var arbetare, och det var alltid där fanns ju hela arbetarrörelsens olika partiorganisationer representerade, så de förde nog väldiga resonemang. Men innehållet i undervisningen, ja, det var ju mycket. Det var liksom naturvetenskap, det var stjärntydning, det var man började med de gamla grekerna och kom väl ungefär som i vanliga skolan, kom inte så kom aldrig fram i nutid då. Så att sen kunde det ju genom årens lopp finnas en och annan lärare som hade en annan hållning och också försökte undervisa i annat. Men här kom det som också tycker jag i väldigt stor utsträckning, och det här är ju verkligen att sticka ut hakan, men det liberala bildningsidealet som ju också har fått starkt fäste inom, även inom ABF genom tiderna. Inte som en entydig, men därför att det har ju funnits, precis som på Brunsvik, olika infall. Men det liberala bildningsidealet har ju varit väldigt betydelsefullt och är, tycker jag, i allt för hög grad. Och det är lite konstigt, för att annars har ju den svenska arbetarrörelsen har ju tagit mycket av sina alltså hämtat mycket av idéer och organisation och allting ifrån den tyska. Vi organiserade både fackligt och politiskt. Fanerna ser likadana ut. Vi tog kampsångerna och översatte dem, och de var ju tidigare än oss, så det var ju inte så konstigt. Och det kom ju liksom via Danmark, och det där tog vi till oss. Men i Tyskland, när de startade sina, som man kan jämföra då med folkhögskolor, alltså arbetarskola som de hade, ja, då var det alltså marxistisk ekonomi, det var socialism på dagordningen. De hade en helt annan genomtänkt inriktning än vad man lyckades göra på Brunsvik.
Karin, som är en av deltagarna, men som inte är här idag, hon vill jobba med Moa Martinsson och göra en pjäs om henne. Och Moa Martinsson var ju en av de som gick i skola på Fågelsta. Och jag funderar bara på hur man såg på Fågelsta ur arbetarrörelsens barndom. Alltså när ett sånt här alternativ sätt att jobba. Vad ansåg arbetarrörelsen om Fågelsta?
Jag vet inte om det fanns någon sån här gemensamt uttryck för det. Men det var ju, alltså, vid den här tiden så kommer ju Branting att bli stark som ledare. Han kommer ju från liberalt håll. Han kommer från överklassen. Och han vill ju samarbeta med liberalerna. Det var ju därför han och August Palm hade svårt med varandra. Och han kunde nog säkert förstå, alltså man förstod ju inte riktigt varandra heller, därför att man levde ju så olika liv, va? Branting, han var alltid fattig, hade alltid ont om pengar, ska jag säga, fattig var han inte, men de åt ju oftast på restaurang, de hade ju bigor. Strindberg var också alltid fattig, men han hade också tjänstefolk. De kostade inte mycket på den tiden. Men ändå, man levde ju ett annat liv. Så att även om man liksom var en övertygad socialist eller socialdemokrat, så var det ändå stora spännvidder här. Och det var väl likadant med de här liberala kvinnorna. Det var väl en, eller hur, va, Eva? Vi håller ju på med Maria Sandel, och hon hade ju också Fågelstakvinnorna, de tog ju till sig Maria Sandel, eller hur?
Nej, jag tror aldrig.
Eller alltså tog till sig, de ville ju så att säga stötta upp den här fattiga kvinnan som var så duktig på att skriva.
Ja, tänker du kanske på Tolftarna?
Ja, det gör jag, men nej, även de här,
ja, va? Vet alla vad Fågelsta är?
Ja, jag tänker just det, jag tror kanske inte. Fågelsta är ju en plats i Vingåker. Där ett antal kvinnor som ville skapa en möjlighet för kvinnlig rösträtt samlade och gav möjlighet åt kvinnor att komma, var det veckoslut och ibland var det längre perioder, där de fick träna i att vara en del av samhället. De fick träna att styra samhället. De hade lekar om hur man bytte roller och fick liksom ett större ansvar. Att man skulle liksom fostras in att kunna vara värdig rösträtten. Om man ska ha korta versionen av det hela. Och det var ju arbetarkvinnor. Alltså Eskilstuna arbetarkvinnor och andra. Någon enstaka från Katrineholm och sådär. Men det var ju flera olika från hela landet. En blandning. Och det var ju intressant utifrån att det är samtidigt som arbetarrörelsen bygger upp sina delar. Det var det jag tänkte om det finns.
Och ja, men det här samarbetet mellan liberaler och socialdemokrater, alltså det skedde ju verkligen för rösträtten. Och det är klart att de liberala kvinnorna gjorde en insats där. Men synen är ju väsensskild, tycker jag.
Maria Sande var ju mycket tidigare. Hon dog ju
Ja, då var det redan.
Fågelsta är lite senare. Så
De hade startat upp det, men hade inte liksom fått namn.
Men däremot hade ju Ellen Key startat en verksamhet som går under namnet Tolfterna, för de var 12 i varje grupp. Och det var det var ett samkväm som man arrangerade för att arbetarkvinnor och borgerliga kvinnor skulle mötas. Och där försökte man också introducera Maria Sande, som dock höll sig väldigt skeptisk till det, för att hon kände inte att det var på lika villkor. Och det var det ju inte heller.
Samma Ellen Key stöttade ju sen också det här Fågelsta-projektet.
Det är många trådar här.
Och sen när vi kommer till det finska inbördeskriget, då ställer hon upp för de vita. Ja, dessa liberaler kan man aldrig lita på. Det tror jag man kan i längden. Ja, alltså så där, men det här var väl liksom under den pionjära delen. Sen kommer ju det är ju också en väldig kamp, får man ju komma ihåg. 1909 bestämde sig ju en arbetsgivarvärld att nu ska vi krossa fackliga organisationerna en gång för alla. Och man lyckades ju till hälften, för hälften av medlemmarna försvann ju, och väldigt många förbund försvann ju helt och hållet. Det tog flera år och bygga upp det igen. Alltså då är vi framme i 20-talet. Och där har vi ju väldigt stökig tid. Det är så 1917 som ju är, vi ska inte börja med att prata 1917, då blir det väldigt långt. Men då händer ju, och då händer ju också revolutionen i Ryssland, och det får ju också ställer ju många avtryck runt om. Det blir ju också att man organisatoriskt splittras ju partimässigt i Sverige. Då får vi ju först en utbrytning med socialdemokratin, och sen finns det ju tre partier under 20-talet till vänster om socialdemokratin. Och ingen har ju makten egentligen i parlamentet, utan det är ju korta regeringar, och det är jättestökigt. Men sen kommer ju 30-tal, och efter Ådalen kan man väl säga, så händer ju det att man faktiskt tar makten politiskt i väldigt många kommuner och i landet.
Man frågar, syndikalisterna, kommer de från Sossan från början, eller utbrytning från Sossan?
Nej, från fackliga rörelsen, vet du, facklig rörelse, Så att när man förlorar storstrejken, som ju inte var en strejk egentligen utan en lockout. Det var liten del var strejk, men det mesta var ju en lockout från arbetsgivarnas sida som stängde ut arbetarna. Och det är ju ett totalt nederlag, kan man säga, för den fackliga rörelsen. Då bildas syndikalisterna 1910. Och de har väl sin storhetstid, kan man väl säga, under 20-talet. Då är de som flest, va?
Min farfar var syndikalist, och han skulle också vara en av fanbärande i Ådalen. Han stod han liksom, var i 2 meter lång och 130 kilo muskler. Men av någon anledning så var han inte där. Han var sjuk eller någonting, var helt bra. Just den fanbärande har varit skjuten också, så att,
ja, alltså det var ju 3 faner, 1 standard och 2 faner med i Ådalen, och det var ju Pappers från Utansjö, och en socialdemokratisk ungdomsfana som var med där. Men där var det ju, i Ådalen var det ju framförallt kommunisterna som var starka, delvis syndikalisterna, men inte så mycket, va. De har ju haft vissa branscher mycket och sen geografiskt betingade. Och idag så är de ju akademiskt betingade, ju där de har sin styrka.
Jag har stått att det är på bröstet där. Kläder du rätt, gör du prick och sådär hemma i Ådalen.
Men ja, de som inte kände till det, alltså det är ju framförallt om man inte tror på det politiska systemet som förändring, utan det bara är den fackliga kampen. Mm. Det är ju det som syndikalisterna sa som sin, sitt sätt att slåss för arbetarnas bästa. Så att de har ju valt en helt annan inriktning än att kombinera politiskt arbete med fackligt arbete.
Ja, precis. Kan man säga. Ja, men efter 32 år då när man tar då, alltså då sker ju då en förändring. Då menar ju socialdemokratin att ja, men nu är det ju hela folket vi ska arbeta för det här. Och då har man ju inte, istället för att se att ja, men arbetarrörelsen måste väl ändå också ha en kultursyn som man liksom driver. Så de som då ändå har makten, de har ju ambitionen att skapa det goda hemmet, ni vet, Per Albin. Och det ska ju gälla alla. Och man kan ju se i Stockholm, då vi har ju nästan inga folkeshus. Då byggde man medborgarhus. Så att den där... Sen har det ju funnits en strid mellan liksom folkrörelsefolk och de här kommunaliseringsivrarna som är lite intressant också. Men det skedde ju till priset av att de egna kulturyttringarna, de sköts undan. Och man tyckte nog också att de här hårda motsättningarna, Ådalen låg ju inte så långt borta, de hoppades man att de skulle vara över nu och man skulle ju bygga det goda samhället och det skulle gälla alla. Och man kan ju tycka att det var lite, ja, förstod man inte mer att man motståndarna i form av kapitalet, de fanns ju där hela tiden kvar. Men på något sätt så arbetade man inte på det sättet. Och Då blev det ju också så här att jag tror att arbetarrörelsen har ju också alltid dragits med ett mindervärdeskomplex. Det vi står för, våra idéer, våra uttryck, ja, men de är nog inte riktigt lika värda som det här etablerade som har funnits sedan antiken och liksom hela det arvet. Och så blir det liksom en motsättning mellan det. Och då tycker man att ja, då blir det här att erövra det som redan finns. Då blir det det viktiga. Och man tänker också rivningsraseriet som man har gjort. Alltså istället för att kanske ändå försöka spara miljöer som kunde då berätta någonting om det samhälle som hade varit och hur det hade utvecklats, så rev man ju gärna. Man rev ju för att få luft och ljus och man byggde hus som skulle vara annorlunda. Alltså man kan förstå det. Man hade ju levt så eländigt, så torftigt och vill inte kännas vid det här. Utan man ville se till att arbetarna också fick det mycket hyggligare. Men det innebär ju ändå att man utplånade mycket av både samhälle och fysiska yttringar. Och det där tycker jag vi har dragits med i alla år och vi dras med det fortfarande. Och det är, om vi ska hoppa till nutid, så ser vi ju att det gör ju att vi tappar ju vår historia. Om vi inte vet vad som har hänt. Här i Eskilstuna, jag brukar alltid ta Eskilstuna som ett gott exempel. För här har ni ju inte utplånat de gamla industribyggnaderna. Utan de finns kvar. Men de används till något annat. Men man kan gå runt i Eskilstuna och berätta 1900-talets historia. Det kan man inte i Stockholm. Det är helt omöjligt. Och i väldigt många andra städer. Så att, det finns undantag, men jag tror att Eskilstuna faktiskt är ett undantag. Har ni vandringar här förresten?
Det som finns, det som har gjort upp sådana här stier, sen har man ju dramatiserade som mer handlar om den totala historien, inte bara industrihistorien. Men det finns ju, på museet har ju liksom levande gjort det, och man har liksom, så man kan gå för själv gå längs industrin. Men däremot så har man inte gjort mer av det.
Nej, men då, herregud, har vi mycket uppgifter här mot tag i Stockholm.
Det finns skyltar på husen, om man säger så, på vissa, men däremot inte på alla industridelar.
Det förekommer ju stadsvandringar
också. Det gör det, ja. Mm. Ja. Alltså vi gör ju många vandringar i Stockholm, men det är ju väldigt mycket så här att här låg ett hus, då hände det och det. Så. Och det är ju ändå något speciellt om man, och nu menar inte jag att man att en stad måste vara stillastående. Det är klart att den måste byggas fram och byggas på. Men det är så väldigt tydligt vad det är man har raserat. Ja, så att sådär, hörni, nu ser jag att det har gått en timme. Och då sa Göran att då brukar ni ha en liten kaffepaus.
Ja, alltså vi kan väl hämta kaffe och sen så fika lite grann. Sen fortsätter man. Vi kan ju komma på lite frågor och sådär.
Jag tycker det är jättebra att ni avbryter under tiden. Att vi är ju inte fler, va?
Ja. Vi tar lite kaffe och så fortsätter vi. Sen måste jag fråga.
Eller bara stoppa här, eller ska man pausa på något sätt?
En del av det material som du har jobbat med, om man ska göra ett omgivning för liknande, skulle det vara möjligt att vi har kommit längre.